بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكر الله عز وجل أتنا يتوس دنا ميليهات أتسام لس فرات ستوديرا هنس رليون وبتكر الله عز وجل فرشت وفرمست فرات هنهار وغلتوس تل دنا وكرة وصنة رليون وبير الله عز وجل أتحول أس كوار وفستا بدنا رليون تيس دن داغن بمتر هنم och att vi ska möta honom i det bästa av tillstånd. Amin. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Fitan från Sunan Abi Dawud. Och vi gick i förra veckan igenom den femte lektionen, om jag tar fel. Och det var lektionen som handlade om al-Mahdi. Och nu säger författaren Abwab al-Malahim. Kapitlen om de stora slagen. Singular är Melhama och plural är Melahim. Och det betyder då de stora krigen som kommer att komma innan domedagen. Och det sägs att ordet Melahim kommer från Ishtibaken Nas wa Ikhtilatihim Fiha. Yani att folk kommer att vara så många och liksom gå ihop mot varandra. Eller att det kommer från ordet Lehem som betyder kött. Att det kommer att vara på grund av att så många kommer att dö. Det kommer att bli en otroligt stora krig innan domedagen. Som det kallas för Al-Malahim. Taib. Och många av Salaf från Ahlul Hadith nämner Al-Malahim tillsammans med Al-Fitan och Ashrat och Sa'a. För det är ju från domedagens stora tecken. Och Al-Malahim, dessa stora krig, kommer att utspelas strax innan det att Dajjal kommer. Som vi kommer att läsa om idag. Kommer att ske stora krig och erövringar för muslimerna. Och Al-Malahim, detta kapitel, består av 18 stycken mindre kapitel. Och 60 hadither sammanlagt. Och av dessa 60 hadither så är 51 autentiska och 9 stycken daif. Och vi kommer att klargöra vilka de är. Ja. Första kapitlet, Bab ma yudhkaru fi qarnil mi'a. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande det århundra, eller vid varje århundrande, varje sekel. Och där nämns hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att Allah azza wa jal kommer vid varje sekel, varje århundrade, att skicka en person som kommer att förnya saker och ting i denna religion. Eller kommer att förnya religionen. No. Och denna hadith är sahih, den är autentisk. Och många från de stora lärda har nämnt denna hadith att vara autentisk. Och vissa har till och med skrivit böcker i förklaringen på denna hadith. Och det är hadithen som är känd som hadith al-Mujaddid. Hadithen som handlar om al-Mujaddid. Och al-Mujaddid betyder en person som förnyar religionen. Ja. No. Och att förnya religionen betyder inte att personen kommer att komma med någonting nytt i islam. Att han kommer att komma med en ny islam. Utan som de lärda här säger i förklaringen, och vi läser från Aun al-Ma'bud, att yani, Allah kommer att skicka då en person vid varje århundrade. En person som förnyar det som har glömts bort från sunna. Kunskap och sunna. Då folk har farit vilse i okunskap och bidda, så kommer Allah att skicka lärda som då kommer att kalla folket tillbaka till islam. Yani han kommer att klargöra sunna, vad som är rätt, vad som är sunna och vad som är bidda. Och han kommer att sprida mycket kunskap, och han kommer också att ge seger till folket av kunskap. Och han kommer att krossa bidda och deras ideologi. Och de nämner också här i förklaringen att en sådan person som förnyar religionen kan inte vara annat än en lärd person. En person som är lärd i islam, han har en djup kunskap om religionen. Och det här nämner al-imamen al-Manawi i hans bok Fath al-Qadir, Sharh Jami al-Saghir. Ja. Så här nämner då profeten alaihissalam ett av domedagens tecken, kan man också säga, och en bushra, en glad nyhet, och det är att Allah azza wa jall kommer att utse en person eller personer som kommer att skickas vid varje århundrade för att förnya denna religion. Varför? För folk blir okunniga, folk faller in i att ge företräde till kultur och tradition och nationalism, och många av religionens regelverk glöms bort och folk går vilse i mörkret av bid'ah. Och vem är det då som ska kalla dem tillbaka? Det är inte en person som själv är i bid'ah eller en person som är okunnig, utan en person som är kunnig i islam, som brinner för Koranen och sunnan och då kämpar dag och natt i att kalla folket tillbaka till den sanna och rätta islam. En sådan person är en mujaddid. Och de lärde nämner att mujaddid är någonting utöver en lärd person som lär folk sanningen. Utan det är en person som verkligen kämpar i detta dag och natt och offrar sitt liv för detta, tills han i slutändan blir en person som man pekar. Man kommer att minnas honom och peka och säga att den här mannen, det var han som verkligen spred islam. Taib. Och de lärda nämner att det behöver inte vara en person. För Allah, profeten alaihissalam, han sa här: men, yani men yujaddid, någon som förnyar. Och ordet någon eller men kan här också betyda flera. Och det här är det som Ibn Kathir och Ibn Hajar och Ibn al-Athir och al-Manawi och al-Dhahabi nämner, att Allah kan skicka flera personer, inte bara en person. Taib. Och Ibn Kathir nämner också att denna mujaddid, det kan vara att en person är mujaddid, en person som förnyar islam inom sitt, yani, område. Att en person kan komma och förnya kunskapen om hadith. En person kommer och förnya kunskapen om tafsir. En person kommer och kallar folk till aqida och tawhid och så vidare. Taib. Så mujaddid, det kan vara inom ett område. Taib. Eller flera områden. Och mujaddid betyder inte heller att personen är perfekt, att han har omfattat alla aspekter av religionen på bästa sätt. Och de lärde nämner som till exempel Imam Shafi'i rahimahullah. Han nämns, yani, som nästan konsensus bland salaf, att han var från mujaddidin, en som kom och förnyade islam. Samtidigt som Imam Shafi'i till exempel inte gjorde jihad fi sabilillah, utan han la mera fokus på att sprida islam. Och andra, de gick och krigade. Taib. Så att de använder det som bevis på att al-mujaddid behöver inte ha alla, yani, goda egenskaper i islam. Taib. Han gjorde sin jihad. Jihad med kunskap. Taib. Och de nämner också från al-mujaddidin Umar ibn Abdul Aziz, den stora khalifan, som mashallah verkligen gjorde så mycket gott för denna umma. Och sen har de lärda lite olika, yani, spekulationer i vem som är mujaddid och inte. Och det är någonting som endast Allah subhanahu wa ta'ala vet. Men de lärda spekulerar i detta. Och en sak som i alla fall är säkert, att en mujaddid ska vara en alim. Och han ska vara en alim, en lärd person från ahlu sunna wal jama'a. En person som har den korrekta trosläran. Varför? För vissa av de tidigare har nämnt, när de försöker räkna upp dessa mujaddidin, så har de räknat upp massa folk från ahlul bidah, från filosofer och liknande saker, som al-Razi och al-Juwayni och al-Ghazali och liknande. Och dessa människor är inte mujaddidin, för de spred massa bidah. De hade kanske vissa positiva saker, men de hade också många negativa saker. Så en sådan person kan inte kallas för mujaddid. Taib. Och samma sak idag, vissa ahlul bidah försöker att säga att denna tids mujaddidin är Sayyid Qutb och Hassan al-Banna. Och det här är batil. De kom inte och förnyade islam, de kom och vilseledde folket till sufism och takfir och liknande saker. Utan många av de lärjade säger att från al-Mujaddidin i denna tid är till exempel Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Han kom och förnyade och spred islam och offrade sitt liv för islam, och fram tills idag, mashallah, hans namn nämns endast med gott. Och från hans elever kom endast gott, mashallah. Och från al-Mujaddidin i denna tid är också Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, som kom och förnyade kunskapen om hadith. Taib. Och subhanallah, de brukar säga till oss i Medina, om det inte vore för Sheikh al-Albani, kulia till hadith skulle inte finnas. Alltså, den här fakultetet där man studerar hadith skulle inte ens finnas. För att han kom verkligen och förnyade den här kunskapen och fick, yani, väckte intresse till den här kunskapen återigen. Vissa lärare nämner också från denna tids Mujaddidin, Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Men då kan man också, vissa säger att en person kan vara mujaddid på en plats. Man hör inte vara mujaddid dunya, utan han kan vara mujaddid på en plats. Han kom och förnyade och kallade folk till islam och återuppväckte religionen på sin plats. Och det här nämner de lärda som Sheikh Rabi, att vi har inte sett från Abdurrazzaq al-Sanani en person som Sheikh Muqbil. Yani från, yani 1200 år sedan har vi inte sett en person i Yemen som har skakat om Yemen som Sheikh Muqbil. Yani han offrade sitt liv och tusentals studenter kom från honom, mashallah. Och till och med, jag kan säga att yani bifadlillahi, jag fann den rätta vägen i islam på grund av Sheikh Muqbils da'wah. Då hans elever kom till Sverige och lärde oss, yani, islam, subhanallah. Så att yani, den spred sig i hela världen, Indonesien och USA och överallt, mashallah, spred sig hans studenter. Och det här är, yani, ett, mashallah, ett gott tecken, subhanallah. Och från al-Mujaddidin innan är ju också till exempel Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, som kom till den arabiska halvön då folket hade börjat att, yani, tillbe andra än Allah. De gjorde kyrk och dyrkade gravar och liknande saker och sökte hjälp av jinner och sånt. Och han kom och kallade folket tillbaka till den rena läran i islam och kallade folk bort från såna här, yani, nypåhittade saker i religionen som är kyrk. Nah. Så al-Mujaddidin är då kända i islam, eller det är då folk som har kallat folk tillbaka till den sanna och rätta läran i islam. Och det här är också någonting nobelt som varje person ska eftersträva att försöka uppnå. Inshallah, vi kanske aldrig kan bli en mujaddid, det är någonting stort. Men vi kan i alla fall försöka att göra det här nobla, att kalla folk tillbaka till den sanna och rätta och rena islam. För det här är någonting som har prisats. Och profeten Muhammad alaihissalam sa att det kommer alltid att finnas en grupp för min umma som är segerrika på sanningen. De kommer inte att skadas av de som sviker dem eller de som trotsar dem. Och den här hadith finns i Bukhari. Så folket av sanningen kommer alltid finnas. Och vad är deras egenskap? De är vahirina, yani de är tydliga på sanningen. De beblandar sig inte med folket av falskhet. De tillhör inte grupper och sekter som har gått vilse. De står upp för sanningen. Och vad är beskrivningen av resten av folk? Att de är svikare och trotsare till sanningen. De står inte upp för sanningen. De sviker sanningen. Och de trotsar sanningen. Så vem ska man vara bland? Man ska vara bland Ahlul Haqq. Ta'ifatul Mansura. Den gruppen som går den rätta vägen. Och det är också dessa som profeten Muhammad alaihissalam prisade då han sa att islam började främmande och kommer återigen, yani innan domedagen, att bli främmande. Fatuba lil ghuraba, så glada nyheter eller paradiset till främlingarna. Yani de som håller fast vid den sanna islam innan domedagen. Och då profeten alaihissalam också frågades vilka de var, så sa han alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. De som korrigerar då folk har blivit dåliga. När folk har blivit vilse, de har drunknat i synder, de har drunknat i bid'a och traditioner och kulturer, så korrigerar de sig själva och de försöker att korrigera folket. Så återigen, tajdid, yani att kalla folket tillbaka till den gamla och rena islam. Vi behöver ingen ny islam. Och tyvärr finns det många som predikar för detta idag. En blågul islam, en europeisk islam, islam 2000, en modern islam, en reformerad islam. Allt det här är papperskorgen. Allt det här är från shaitan och leder till helvetet. Utan den enda korrekta, rätta islam är islam som Allah vill, Koranen och Sunnan, så som profeten Muhammad alaihissalam och hans sahaba praktiserade. Eller hur? Ska vi säga att det finns fel i Koranen? Vi måste ändra på Koranen? Ska vi säga att profeten Muhammad alaihissalam gjorde fel? Det han säger stämmer inte? Han var hård? A'udhu billah. Ska vi säga att sahaba var vilse? Nej wallahi. Utan de hade den bästa och rena islam som vi ska försöka eftersträva. Tayyib, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Så islam är fullbordad och kan inte ändras. Tayyib, behöver inte reformeras. Utan det som vi behöver är att gå tillbaka till islam. Den rätta och korrekta rena läran av islam. Nah. Vi går vidare till kapitel 2. Bab ma yudhkaru min malahim Rom. Kapitlet vad som nämns om de stora striderna som kommer att utspelas i Rom. Var ligger Rom någonstans?
Italien.
Men Rom, enligt de gamla geografiböckerna, handlar mer om Europa. Det är också Italien en del av detta. Men det är då Europa. De säger att det ligger nära Turkiet.
Grekland.
Ja, det är i alla fall Europa. Den här, en stor del av Europa. Nära till Sham, nära till Skanderia. Och mellan dem då havet till Andalusien och så vidare. Igen, det är i alla kulihall Europa. Ja. Och här nämner författaren en hadith som då berättas från Jubair. Han sa att vi gick till Mikhbar, en man från profeten sahaba radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabina Muhammad. Och han sa att vi kom då till honom och frågade honom, eller Jubair frågade honom om el-Hudna, om den fredspakten som då kommer att ingås. Och då så sa han att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att ni kommer att göra en fredspakt med Rom, sulhan aminen, som kommer att göra er trygga. Och ni kommer att tillsammans med dem strida mot en gemensam fiende. Och ni kommer att få seger. Ni kommer att vinna krigsbyten. Och ni kommer att skonas från ondska. Och sedan när ni kommer tillbaka så kommer ni att gå in i en dal, en vacker plats som är fylld med betesmark, som är fylld med kullar. Och där så kommer en man från Ahlun Nasara eller kristna att lyfta upp korset. Och han kommer att säga att det var korset som gav oss seger. Och då kommer en man från muslimerna att bli arg. Och han kommer att bryta sönder mannens kors. Och då kommer Rom, yani europeerna, att bryta fredspakten. Och då samlas de till den stora melhama, till det stora slaget mot muslimerna. Ja. Taib. Och vi ska nämna några hadither nu som handlar om detta ämne från lite olika böcker inshallah ta'ala. Och som ni alla vet är det här ett intressant ämne. Saker som kommer att ske i framtiden som inte har skett. Och när man läser om de här sakerna så är det fortfarande många bitar som inte har fallit på plats. Som att Turkiet kommer att styras av europeer i framtiden. Det har fortfarande inte hänt. Och liknande saker, ja, ni... Många intressanta punkter här. Men jag vill också påpeka att man ska ta det lugnt med att spekulera. Och säga att så här är det. Och det här handlar om EU. Det här handlar om, inte vet jag, si och så. Utan man ska vara försiktig. Och Allah och Alam, exakt hur det kommer att hända. Och vad som kommer att hända och så vidare. Och ibland saker och ting förändras på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Om du skulle säga till folket i Palestina för 100 år sedan. Att ni kommer att bo instängda bakom en mur. Och sionisterna kommer komma hit och ta över ert land. Och kommer vara omringade av araber och ingen kommer kunna göra någonting. Vem skulle ens tro på en sån berättelse? Att vi muslimer skulle bli så förnedrade? Ja? Ingen skulle tro på någonting sånt. Al-Quds kommer förnedras. Ingen skulle tro på någonting sånt. Förstår ni? Men nu när det har hänt, som profeten berättade alaihissalam, att de kommer att befinna sig där. Och Dajjal och han... kommer att vara där. Och muslimerna kommer kriga mot Dajjal och dessa sionister som är hans armé. Nu kan vi se det. Är ni framför oss? Så många av de här sakerna kanske verkar abstrakta och långt overkliga, men wallahi, allting är möjligt. Så vi kommer att nämna några hadither och yani som kompletterar denna hadith som vi nämnde, och lite förklaringar på denna hadith om den här fredspakten och slaget mellan eller med muslimerna tillsammans med mot denna fiende, och sedan den stora melhama som kommer att ske mellan muslimerna och Rom. Namn. Det har berättats i en annan hadith att profeten a.s. berättade om den här pakten, och han sa, eller fredsavtalet, och han sa att det kommer att bli ett fredsavtal mellan er och mellan Banil Asfar. Banil Asfar, yani barnen till de gula, och det betyder här europeerna. Taib, Banil Asfar, och vi kommer tillbaka till det ordet senare. Och de kommer att yani bryta det här fredsavtalet, de kommer att bedra er. Ja. Taib. Det berättades i liknande hadither som finns i Sahih Bukhari att ni kommer att göra ett fredsavtal med Banil Asfar, och de kommer då att bryta detta fredsavtal, och då kommer de sedan att komma till er med 78 eller 80 stycken, yani vad kan man säga, yani grupper med soldater, arméer, och under varje armé finns det 12 000 soldater. Och denna hadith finns i Bukhari. Och i en annan hadith så sa profeten al-Islam ett tillägg till detta, att muslimernas bas den dagen kommer att vara i en plats som heter El-Ghouta, i en stad som kallas för Dimishq, Damaskus. Denna hadith är sahih. Och det nämndes också i en annan riwaya att det här fredspakten kommer då vara mellan muslimerna och Banil Asfar. Och de kommer efter att de har brutit den att samla sina krafter i 9 månader. Samma tid som det tar för en kvinna att vara havande med sitt barn. Ja. Taib. Så här finner vi då tillägget att muslimerna kommer att ha en fredspakt med Banil Asfar. Och många hadither indikerar också på att de inte är nöjda med muslimerna. Taib. Och vi kan också ta här Banil Asfar. Varför kallas de för Banil Asfar? Barnen till de gula. Det sägs att romarna kom till Habasha. Taib. Det är en åsikt att romarna kom till Habasha, alltså italienarna, och liksom tog lite, de krigade och sådär, och sen så tog de kvinnor, och när de här kvinnorna fick barn, så var de ljusa eller gulaktiga. Och då så kallade folket av Habasha dessa barn för Banil Asfar. Yani de kommer ut gula, yani någonting som vi inte har sett förut, yani vita, som en europe. Det sägs vara en förklaring. Och en annan förklaring är att de är då barnen till Ayus, Yusu ibn Ishaq ibn Ibrahim. Taib, att de kommer därifrån. Al-Asfar ibn Rum. Taib, att det då är yani från Ishaqs ett, att de är ljusa. Wallahal. Alla kulihal, det handlar om europeer. Taib. Och hur de sen då kommer att bryta detta denna fredspakt, och de kommer att attackera, samla sina krafter och att attackera muslimerna med det här stora antalet. 80 stycken arméer, och under varje armé 12 000 soldater. Det blir ett antal på nästan 960 000 soldater. Det är nästan 1 miljon soldater. Ja. Och vad var det då som hände också? Att de hade en fredspakt och de stred mot en gemensam fiende. Muslimerna kommer att ha en fredspakt och strida mot en gemensam fiende tillsammans med kristna. Och det nämns inte om de då strider från enskilda håll eller om de gör det tillsammans. Men, och det nämns inte heller vem denna fiende är. Vem är denna tredje part som de strider mot? Det nämns inte. Men när de då har vunnit, muslimerna och dessa kristna vinner, så delar de krigsbyten och de klarar sig undan från ondska och så vidare. Så lyfter en kristen man upp ett kors och han säger: det var korset som gav oss seger. Och då säger de lärda här att Wallah alam, han gör så bara för att provocera fram bråk, för att få en orsak att bryta fredspakten. Taib, han gör det bara för att provocera och göra muslimerna arga, för de vill inte ha någon fredspakt, de vill kriga mot muslimerna och döda araberna. Taib, så när han lyfter korset och säger det var korset som gav oss seger, så säger muslimen: du ljuger, det var Allah som gav oss seger. Taib, du ljuger, det var Allah subhanahu wa ta'ala som gav oss seger. Yani endast Allah kan ge seger. Och då bryter han sönder det här korset. Han bryter sönder korset. Och då nämns det i vissa hadither att de dödar mannen. De dödar muslimen. Och då springer muslimerna till sina vapen. Och slaget börjar. Taib. Namn. Det sägs att de halshugger den här mannen. I vissa hadither. Och det som framgår av dessa hadither är Wallah alam att muslimerna under just den här, vid den här händelsen där han lyfter korset och de här arméerna är samlade, att muslimerna på den platsen kommer vara få. Den muslimska armén kommer vara få. För det nämns att Allah subhanahu wa ta'ala, att det nämns att Allah azza wa jall kommer att ära den här armén med shahada. Igen, de kommer att dödas. Muslimerna där som då krigar kommer att dödas. Taib. Så att det man förstår att de inte är många, Wallah alam, att de kristna då är mera i antal. Och då så kommer de efter detta att gå tillbaka till deras ledare. Och här nämns också att europeerna på den tiden kommer att ha en ledare. Taib. Och de kommer att säga: kafainaka al-arab, vi tog hand om araberna, trodde de. Ja. Så muslimernas bas kommer på den tiden att vara i El-Ruta, som då är den här staden Damaskus. Och så sa profeten alaihissalam: min khayri mada'in i Sham, från de bästa städerna av Sham. Och det sades också i en hadith: yawmul malhama til kubra bi ard yuqalu laha El-Ruta, att den stora malhama kommer att vara på en mark eller plats som kallas för El-Ruta. Och där finns en stad som kallas för Dimishq. Och det är från de bästa av städer som folk kommer att bo i på den tiden. Och alla dessa hadithier är autentiska. Så det här tyder på att muslimernas bas, som vi också indikerade på i förra veckan när vi talade om Mehdi, kommer att vara vart? I Sham. Kommer vara i Sham och i Damaskus. Ja. Och det också nämns andra hadither om de här stora slagen. Till exempel så berättas det i Sahih Muslim från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att domedagen kommer inte att infalla tills Rom, yani, attackerar er i Al-A'maq av Bidabiq, yani utanför Damaskus eller utanför Halab, någonstans där nere i Syrien. Och då kommer en armé att komma ut från Medina, yani för att ansluta sig och stötta den muslimska armén i Sham. Min al-Medina, min khiyar i ahli al-ard yawma idhin. Och de är från de bästa av människor på jorden den dagen. Och när de då ska mötas, arméerna, de står uppradade, så kommer Rom att säga: khallu bainana wa bain alladhina sabbu minna. Yani, ge oss tillbaka de som tagit slavar från oss. Låt oss döda dem. Och vilka är dessa människor som europeerna är så irriterade på, som finns bland muslimerna? Det är europeiska fångar som blev tillfångatagna, yani, som krigsbyten eller slavar av muslimerna, och sen konverterade till islam och blev från de bästa soldaterna i den muslimska armén och tog europeer till fångar. Till egna slavar. Och då är de så irriterade och säger: ge oss dessa människor, låt oss döda dem. De vill ha dem. Och då så säger muslimerna, la wallahi, vi kommer aldrig att släppa våra bröder till er. Vi kommer aldrig att släppa våra bröder till er. Och då så kommer de att då börja att kriga. Och en tredjedel kommer att fly. Allah kommer aldrig att förlåta dem. En tredjedel kommer att dö som martyrer. Och de är de bästa martyrerna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och en tredjedel av armén kommer att få seger. Taib, de kommer att få seger. La yuftanuna abadan. De kommer inte utsättas någonsin för någon prövning. Och sen kommer de att erövra Konstantinia. Vad är Konstantinia för någonting? Istanbul. Och när de delar ut sina krigsbyten och de har hängt upp sina svärd i olivträden, så kommer shaitan att ropa ut bland dem att el-Messih, yani Dajjal, har kommit bland era familjer, yani nere i Sham. Och det här är falskt. Taib, det här är falskt. Och när de då kommer till Sham, och det nämndes i vissa hadither att 10 ryttare från de bästa ryttarna kommer att rida ner för att bekräfta denna information. När de kommer ner så kommer de finna att det här är falskt. Ja. Och när de då förbereder sig för strid så kommer Isa att komma ner. Men det sägs också i andra hadither att de kompletterar varandra. Att när den här armén kommer ner till Syrien, så kommer de finna att det var falskt alarm då, att Dajjal inte alls hade kommit. Men då kommer han att börja sin färd på riktigt, Taib. Men han hade inte börjat sin färd runt världen då Iblis sa att han hade gjort det. Ja. Ja. Och inte bara att de kommer att få stöd från den här armén från Medina, utan Allah alam, de kanske också kommer att få stöd från en armé som kommer att komma från Yemen. Som det har berättats i hadithen, وَيَمُدُّهُمْ أَهْلُ عَدَنْ أَبْيَنْ عَلَى قَلَاسَتِهِمْ, att folket från Aden kommer att hjälpa dem i denna strid. Och det är kanske de, Allahu alam, som också menas i hadithen där profeten alaihissalam sa att det kommer att komma från el-Aden, Aden Abyan, en armé på 12 000 soldater som Allah kommer att ge seger. De kommer att ge seger till Allah och hans profet alaihissalam. Och de är de bästa mellan mig och yani domedagen. Eller de bästa. Fahum khayrun ma baini wa bainahum. Yani det här är bland de bästa av arméer. Och denna hadith är också autentisk. Den finns i Ahmed. Så muslimerna kommer då att vara där i Sham. Och inshallah den armé kommer att komma från Medina. Och en armé kommer att komma från Yemen. Ja. Och här finner vi också en annan sak. Då europeerna säger, ge oss tillbaka de här människorna som tagit oss till fångar. Yani från oss till fångar. Vad man förstår av det här, wallahu alam, är att det har varit krig innan den här el-Melhamatul Kubra, det stora slaget, så kommer det vara mindre krig mellan muslimerna och europeerna. För att det har redan gått så långt att muslimer blev till, eller kristna blev tillfångatagna, konverterade till islam och krigade och tog egna krigsfångar. Vilket betyder att det här sträcker sig över en längre tidsperiod. Wallahu alam. Ja. Och det nämns också i en annan hadith från profeten alaihissalam att om el-Malahim, när de stora striderna kommer att ske, så kommer en armé att komma ut från Damaskus, min mawali, yani folk som tidigare varit fångar och konverterat till islam. Taib. Wa hum akramul arab farasa. De kommer att vara de skickligaste ryttarna av araberna. Och ajwaduhum silahan, och de skickligaste i att bemästra vapen. Och Allah kommer med dem att hjälpa denna religion. Allah kommer att ge seger till denna religion med dessa. Och Sheikh Albani nämner att den är hasan. Och här, om man tänker på de här haditherna, att yani, dessa europeer i stora skalor, stora skaror blivit muslimer nere i Damaskus. Och också tillsammans med de här andra muslimerna och så vidare. Att de är jättemånga. Att de blev tillfångatagna, konverterade och sen stred för islam. Att de har verkligen, ja, ni måste ha fått rätt dawa och rätt bild av islam. Eller hur? Till skillnad från det vi ser idag, till exempel Daesh, ISIS, som tar sina fångar och sexslavar och så vidare. Hur många har ni sett som liksom har blivit starka och bra muslimer som älskar islam av dessa? Ja? Det är tvärtom. De hatar islam. De hatar allt som har med islam att göra och så vidare. De som nu har levt under deras styre, så fort de blir befriade, de vill bara raka av sig skäggen och börja synda och så vidare. För de har fått helt fel da'wa. Takfiri da'wa och blivit en helt, har inte lärt sig islam. Har inte sett islams vackra sidor. Förstår ni? Så att här finner vi att när de då får den rätta da'wan och rätta bilden av islam, så alhamdulillah blir de starka muslimer. Andra lärdomar man också kan ta från dessa hadither, till exempel hadithen att armén som erövrat Istanbul kommer att hänga upp sina svärd i olivträden, och att Isa a.s. också kommer att döda Dajjal med sitt spjut, och att en armé med 10 stycken ryttare kommer att rida tillbaka till Damaskus eller till Syrien. Och profeten Alisam sa, jag vet vad de heter och jag vet vad deras fäder heter. Jag vet till och med färgen på deras hästar. Ja. Alla dessa hadither tyder på att folk innan domedagen i strider kommer att gå tillbaka till gamla vapen, traditionella vapen. Hästar, spjut, pilbågar och svärd. Ja. Och hur? Allah har. Men det kan mycket väl hända. Oljan tar slut, stora krig. Man kan inte längre förflytta olja. Och då kan man inte längre förflytta vapen. Fabrikerna kanske inte kommer funka som tillverkar vapen. Och de tar slut. Är det inte så? Saker och ting tar slut i stora konflikter och liknande saker. Så att folk kommer då att gå tillbaka till dessa gammaldagsa vapen. Allahu alam. Ja. Och de här stora striderna har inte varit. Och den här erövringen av Istanbul kommer att vara en till erövring. För den erövrades en gång av Mohammed Fatih för, vad var det, ungefär 700 år sedan? 1452. Det blir ungefär 700 år sedan. Ja. Så han var den första av muslimerna som då erövrade Istanbul. För Istanbul var den kristna huvudstaden förr i tiden. Där Konstantin och de andra härskarna då bodde. Och muslimerna redan på Sahabas tid försökte att kriga. Men de var, ja, nu hade det väldigt svårt att kriga, för en del ligger på vatten och sen det finns stora murar och så vidare. Men Muawiya radiyallahu anhu, hans son Yazid, Ibn Abbas, Abu Ayyub al-Ansari och många nobla sahaba krigade då redan på den tiden. Och många sahaba ligger till och med begravda i Istanbul, som Abu Ayyub al-Ansari och så vidare. Ja. Så att den första muslimen som då erövrade, det var Muhammad al-Fatih. Men det här kommer att vara en annan erövring. Och den här erövringen kommer då inte ens att vara med vapen. Utan när armén kommer in i staden, så kommer de att sänka staden med takbir och tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Och en del av staden faller. Och sen gör de samma sak igen och samma sak igen och samma sak igen. Och de kommer då att erövra den här staden och ta dess krigsbyten och så vidare. Och sen kommer då shaitan och säger att Dajjal har kommit. Och då släpper de krigsbytena och lägger då fokus på att ge sig tillbaka till Sham. Ja, och det här är någonting som då inte har hänt. Det har fortfarande inte hänt. Och profeten alaihissalam, han sa: ni kommer att strida mot den arabiska halvön och Allah kommer att ge er seger. Sen kommer ni att strida mot Faris, mot Persien, och Allah kommer att ge er seger. Och sen kommer ni att strida mot Rom, och Allah kommer att ge er seger. Och sen kommer ni strida mot Dajjal, och Allah kommer att ge er seger. Och så sa de som berättar hadithen: vi anser inte att Dajjal kommer att komma tills muslimerna har erövrat Rom. Så att det är saker som kommer att föregå och ske innan. Ja. Och det berättas också i vissa hadither att de här arméerna från Bani Ishaq, Bani al-Asfar, européerna som har blivit muslimer, att de kommer att vara 70 000. Och då säger Ibn Kathir att det här bevisar att Rom, yani många européer, kommer att bli muslimer fi akhir zaman, i den sista tiden. Och det kanske är så, säger han, att erövringen av Istanbul, yani Konstantinia, kommer att vara med en del av dessa, den här armén, som vissa hadither nämner. Ja. Och mashallah, det finns jättemycket att läsa om i dessa ämnen. Vi går vidare till nästa hadith i Abi Daud. Går tillbaka till boken här. Ja. Nästa hadith: bab amarati al-malahim. Vad är själva tecknena på dessa stora, att dessa stora strider kommer att ske? Och där nämns hadith Mu'ad ibn Jabalin radiyallahu ta'ala anhu, att han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: umranu baytil maqdis kharabu yathrib. Då baytul maqdis, yani Jerusalem, blir i sin fullaste utveckling, så kommer Yathrib att gå under. Vad är Yathrib för någonting? Medina. Medinas gamla namn. Och kharabu Yathrib khuruj al-malhama. Och när Yathrib förfallit eller förstörts, så börjar de stora slagen. Och khuruj al-malhama fath Konstantinia. Och när de stora slagen sker, så kommer Konstantinia att erövras. Och fath Konstantinia khuruj ad-dajjal. Och efter erövringen av Istanbul, så kommer Dajjal att komma. Och sen så sa Mu'ad radiyallahu anhu att profeten alaihissalam slog personen han talade på med, han slog honom på låren eller på axlarna. Och så sa han: inna hadha lahaqqun. Det här är sannoliken sant. Lika sant som att jag är här. Eller lika sant som att du sitter här. Yani Mu'ad ibn Jabal. Och den här hadithen är sahih, eller den är hasan. Så här nämns också då några tecken på som kommer att föregå dessa stora strider. Och en sak utöver det som vi nämnde är att Baitul Maqdis kommer att vara i sin fullaste utveckling. Yani byggnader och alla möjliga saker som då tyder på att det har utvecklats. Och under den tiden, wallahu alam, yani, så nämnde han att Yathrib då kommer att, yani kharab, Yathrib kommer att förstöras. Naam. Wallahu alam, hur det kommer att ske och vad som kommer att ske på den tiden. Men det kommer att komma hårda tider till Medina. Det är någon tid. Och från de sista tecknen av domedagen är också att Medina kommer bli tomt. Yani, ingen kommer nästan att bo där i, utan det kommer att vara sådana här vilddjur som springer omkring där. Men innan det så finns det mycket khair. Och alhamdulillah, Medina är den bästa staden efter Mekka. Och profeten alaihissalatu wassalam har också sagt i en autentisk hadith: en al-iman ya'ruzu ila al-Medina kama ya'ruzu al-hayyatu ila juhriha. Och kama qal, att el-iman kommer innan domedagen att gå tillbaka till Medina så som en orm går tillbaka till dess hål, till dess bo. Så det kommer att finnas iman och khair i Medina. Och som vi också hörde i hadithen, att den här armén med de bästa soldaterna kommer att komma från Medina. Och samma sak, när Dajjal kommer till Medina, så kommer ju också rättfärdiga människor att finnas där, som kommer att trotsa Dajjal och kunna konfrontera Dajjal och så vidare. Så al-khair alhamdulillah finns kvar. Men sen exakt vad som händer och varför folk lämnar Medina, eller varför Medina kommer att bli dåligt och så vidare, Allahu alam. Exakt vad som kommer att hända. Och också en fajda, en nytta lärdom, som Sheikh Hamad al-Ansari nämner i hadithen vi nämnde om ormen, att iman kommer att gå tillbaka till Medina innan domedagen, så som ormen går tillbaka in i sitt bo. Han säger, Sheikh Hamad al-Ansari, som är från de stora muhaddithin, han säger, ormen har inget bo. Ormar sover inte i bon, eller hur? Utan ormar går in i andras bon. Ja, de kapar någon annans bo. Och det här indikerar på att de som kommer att gå tillbaka till Medina från Ahlul Iman är inte de som är ursprungligen från Medina, utan det är främlingar. Genil Ajam, icke-araber och sånt, kommer att flytta till Medina i sökandet efter iman. Och det här finner man också av de som har bott i Medina, att det är jättemycket utlänningar i Medina. Jättemycket utlänningar som bor där. Även de som kom dit för länge sedan. Afghaner som är saudier. Du finner kineser som är saudier. Uzbeker. Och sen folk som har kommit hit för 100-200 år sedan, kanske generationer har bott där, som är saudier. Så att det finns jättemycket blandat folk där. Allah, det kanske blir mer också. Mashallah. Ska vi ta en till hadith? Kapitel 5. Bab tada'i al-umam ala al-islam. Kapitlet om hur nationerna kommer att samlas mot islam. Yani hur kuffar kommer att samlas mot islam innan domedagen. Och där nämner författaren hadith Thawban radiyallahu anhu den kända hadithen där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Yushiku al-umam an tada'a alaykum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha." Här så säger Rasul alaihi salatu wassalam, tiden är nära. En tid kommer att komma där al-umam, yani kuffar, deras samfund, kommer att kalla varandra mot er, så som man bjuder in varandra att äta över ett fat mat. Och då så säger sahaba, är det för att vi är få den dagen? Och då så säger profeten alaihissalam, nej, ni kommer den dagen att vara många, men ni kommer att vara som skummet på havet. Och Allah kommer att ta bort den rädsla som era fiender hade i sina hjärtan mot er. Och han kommer att kasta fruktan i era hjärtan. El-wahn, yani svaghet i era hjärtan. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, vad är denna svaghet? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Kärlek till dunya och ett hat att dö. Naam. Och denna hadith är autentisk. Och subhanallah, den här hadithen är ajib. Man skulle kunna ha en hel föreläsning om denna hadith, där profeten alaihissalam beskriver det tillståndet som vi befinner oss i idag, som att vi ser det framför oss med den här yani mycket märkliga liknelsen. Yani yushik, tiden är nära. Då är umam, yani kuffar, och han nämnde dem i plural, taib, att de är enade mot oss. De är olika i sina inriktningar, kristna, yahud, buddhister, ateister, men de har en gemensam fiende, och det är islam. Och de kommer att kalla varandra mot er, eller över er, så som en person bjuder in folk till att äta från ett fat med mat. Ni vet, när man äter på ett bröllop till exempel, man har ett stort fat med mat, ris och kyckling och kött och så vidare. Man äter tillsammans. Yani som en person som säger, kom, varsågoda, ät från maten. Och det här indikerar på vad? Det indikerar på att de kommer att kunna, eller det indikerar först på att muslimerna har någonting som de vill ha. Yani kom och ta vad ni vill från muslimerna. Vi har naturtillgångar som de vill ha. Vi har guld i våra länder, vi har diamanter, Vi har olja, är det inte så? Och vi ligger väldigt bra till strategiskt när det kommer till massa saker. Så att vi har någonting som de vill ha. Precis som någon vill ha köttbiten och riset som finns på tallriken. Ja, det finns en nytta. Så de kallar varandra till att komma och äta. Och det här indikerar också på en annan sak. Det indikerar på hur lätt de kommer att kunna utnyttja muslimerna på den tiden. Hur lätt de bara, lika lätt som att gå och käka från mat. Gärna utan strid, utan kamp, utan att behöva offra någonting. Gå bara och ta vad ni vill av muslimerna. Och det här såg vi mycket av under den kolonialtiden, speciellt. Hur de bara kom och körde över muslimerna. Tog, de bara sög ut allt guld från våra länder. Och när de tagit allting så skulle de ge oss gärna självständighet. Och då satte de en diktatur i makten. Och delade våra länder i massa, ni vet. Många muslimska länder är helt delade som innan var ett och samma folk. Nu halva landet pratar franska, halva pratar engelska. Och så vidare. Delar våra länder, sätter en diktatur i makten. Och sen åker de därifrån. Och lämnar landet i kaos och i diktatur och i förtryck och så vidare. Subhanallah. Allah al-Mustan. Så de kommer då att kalla varandra mot er. Lika lätt som folk kallar varandra att äta från ett fat med mat. Och då säger sahaba i förvåning. Yani ajab. Är det för att vi är få den dagen? Yani sahaba kan inte tänka sig att muslimerna är så förnedrade. Att det enda logiska svaret för dem det är att de är få. Därför kunde kuffar komma och köra över dem. Och ta vad de ville. Men då så säger profeten al-Islam att nej. Ni inte få den dagen, ni är många. Ni är många, men ni är som skummet, ja ni skräpet på havet. Subhanallah. Och här säger ulema som Sheikh Fawzan, det här bevisar att vi, ja ni, det handlar inte om att vara många. Det handlar om, ja ni, kvalitet. Är det inte så? Salaf och Saleh, sahaba radiyallahu anhum, gjorde erövringar. Och de var alltid mindre nästan. Och ibland, ja ni, så mycket mindre. En fjärdedel av fiendens armé. Ibland en tiondel av fiendens armé. Men de stred inte bara med vapen. De stred med iman, med yaqin, med tawakkul. Allah gav dem seger. Men innan domedagen, muslimerna kommer vara många. Vad är vi idag? 1,7 miljarder? Vi kommer vara jättemånga. Men som skummet på havet. Vet ni vad skummet på havet är? Det är värdelöst. När man är vid havet. Och du ser skummet på havet. Det är ganska äckligt. Det är ingenting man vill bada i eller ha på ansiktet när man badar. Och det här skummet samlar oftast skiten också i havet. Är det inte så? Att det ligger massa skräp i det här skummet. Och tyvärr många muslimer är exakt så där idag. Att de är som det här skummet på havet som ingen vill ha. Och som samlar skit. Som tar det dåliga från kuffar. Och lämnar allt det goda som Allah har gett dem i islam. Subhanallah. Tyvärr, många muslimer är i det här tillståndet. Och inte bara det, att de är som skummet på havet. Havet flyter åt en riktning. Eller hur? Skummet följer bara efter, hakar bara på. Det är på vågorna och kan inte kontrollera vart den själv vill åka någonstans. Och tyvärr, många muslimer är likadant idag. De hakar bara på kuffar. Ditt kuffar går, de går. De har ingen yani, izza. Ingen ära, ingen självkänsla. De är så förnedrade att de vill efterlikna Allahs fiender. Allah al-Mustan. Ni kommer att vara som skummet på havet. Och Allah kommer att ta bort den rädsla som era fiender hade i sina hjärtan mot er. Det fanns en tid som profeten Muhammad al-Islam sa i hadithen att Allah har gett mig gåvor som ingen annan har fått. Och en av gåvorna som han fick var att Allah Azza wa Jalla gav honom seger med en månads avstånd. Yani, ru'b. Allah kastade skräck i hans fienders hjärtan. Bara att de visste att om han kommer om en månad så var de beredda att ge upp. Men denna skräck kommer att tas bort. Och istället så kommer muslimerna att vara rädda för deras fiende. Det kommer att bli tvärtom. Wallah, det fanns en tid då folk skakade. De var så rädda i Europa om muslimerna skulle attackera och så vidare. De hade sån respekt. Men vart är den respekten idag? Vem är rädd för muslimska länder och arméer och nationer? Allah al-Mustan. Och Allah kommer att kasta svaghet i era hjärtan. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, vad är denna svaghet? Och då så sa han, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَّةُ الْمَوْتِ. Kärlek till dunya och ett hat att dö. Allah musta'an. Yani, den här kärleken till dunya, som Sheikh Albani har en förklaring på denna hadith, han säger, yani, kärleken till dunya är grunden till allting ont. Det är kärlek till dunya, till pengar, till makt som får människan att kompromissa med sin religion och att falla in i haram. Det är den som får honom att bli girig, att börja tävla med sina bröder, vända ryggen åt sina bröder, hata sina bröder, slåss, dräpa sina bröder. Dunya. Kärleken till denna dunya och rädslan och hatet för att dö. Subhanallah. Och här är ikhwa, sahaba var helt tvärtom. Sahaba hatade dunya och längtade efter döden. När Khalid ibn Walid radiyallahu anhu skrev brev till Faris, till deras ledare innan kriget, så skrev han ett väldigt mäktigt brev. Han skrev Bismillah Rahman Rahim från Khalid ibn Walid till konungen av Faris. Han säger Alhamdulillah som har slitit sönder era nidam, yani ert styre. Wa wahana kaydakum, och krossat era planer. Wa farraqa kalimatakum, och splittrat eran sammanhållning. Och så säger han fa aslimu, bli muslimer. Och i vissa riwaya så kommer ni att skonas. Om inte så ska ni betala al-jizya, så ska ni betala skatt. Om inte så ska ni veta att jag kommer att komma till er med en armé som älskar döden lika mycket som ni älskar livet. Subhanallah. Yani sahaba längtar och önskar inget mer än annat än att bli martyrer. Och i vissa riwaya lika mycket som ni älskar kvinnor och vin. Subhanallah. Allahu akbar. Kolla hur mäktiga de var. En annan från sahaba. Vad sa han? Han ställde sig framför ett stort hav. Och han säger, du mörka hav, om jag visste att det fanns ett land bakom dig, yani efter dig, där det finns folk som inte säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, så skulle vi bege oss igenom dig. Yani, kolla på deras ambition, deras motivation, deras glöd i att sprida islam. Ja? Till all pris, sprida islam hela sitt liv, offra sina liv, gå genom hav, gå genom öken, gå genom snö, allting för att sprida denna religion. Och tyvärr många muslimer idag, de står framför havet, och om det finns dollar bakom havet, jag är beredd att ta en gummibåt. Är det inte så? Och dö. Subhanallah. Och han kommer hit och han gör kaos och haram och gör inte sin religion, praktiserar inte islam. Allah måste ha. Kolla vilken skillnad på oss och på sahaba. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Wallahu musta'an. Så att muslimen ska akta sig för dessa egenskaper, att vara besatt av dunya, att älska dunya, och den här besattheten i att vilja leva för evigt. Utan subhanallah, som sahaba önskade shahada, att dö som martyrer, inget mer än annat. Och vissa av dem sa, om det inte vore för att profeten al-Islam förbjudit oss från att önska döden, så hade vi önskat döden. Yani, vad? De brydde sig inte om dunya. De förstod att det som finns hos Allah är bättre. Må Allah Azza wa Jal vägleda muslimerna och ge muslimerna styrka och ära återigen. Må Allah Azza wa Jal ta bort denna förnedring som drabbat muslimerna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.